Idag ska vi tala om detta goda skäl för tron på Jesus som uppstånden Herre. Alltså att vi har goda skäl att tro att Jesus har uppstått. Att det inte bara är någonting som vi tror i hjärtat, utan vi faktiskt också kan tro med vår förstånd. Faktum är att förståndsskälen talar i första hand för att Jesus uppstått snarare än någonting annat. Och det har satt rubriken en legitim tro. Varför det? Jo, för att man talar i filosofins värld om legitimerad tro. En tro som man har skäl för. Till skillnad från det man bara tror för att man så att säga, tycker att det är kul eller vill göra det. Och jag menar att tron på Jesus som uppstånden är i allra högsta grad en sådan tro. En legitim tro. Men vi kan ju börja här någonstans. Det här är en situation som råder i ganska stora delar av Sverige. I kyrkbänkarna sitter människor som tror att Jesus har uppstått. I kyrkbänkarna sitter människor som tänker, vad underbart att fira påsk och komma och säga, Kristus är uppstånden. Och på fornkyrkligt manier ska man då svara, ja, han är sannoliken uppstånden. Men så visar sig att det finns ett antal undersökningar som säger att de som står här framme i kyrkan tror det här i mindre utsträckning än de som sitter i bänkarna. Och det är ju en lite konstig ordning, får man nog ändå säga. Att de som så att säga, ska driva någonting är de som tvivlar mest. En undersökning säger att det är 4% som inte tror det här alls. Och jag menar att det är en glädjesiffra. För många av de som säger sig tro på Jesu uppståndelse gör det på ett väldigt underligt sätt. Och jag ska komma tillbaka till det. En av de här sakerna som händer i min värld är ju bland att jag är ute på Facebook. Och de som följer mig på Facebook, denna fantastiska värld, de vet att jag ganska sällan lägger ut dagens maträtt eller andra sådana här saker vad jag gör. Men jag hamnar ibland i diskussioner. Och precis med anslutning till den här bilden så uppstod en diskussion. Där någon för mig okänd person säger, är det inte ärligare att säga att han möjligen är uppstånden än att hävda sanningar man omöjligtvis kan veta? Är inte den ärligare hållning, tycker han? Han vill alltså försvara de här prästerna. Om man nu vill hålla lite reda på vad jag gör här, inte bara som privatperson, så kan jag bara tipsa lite snabbt om att det finns en sida jag har där man kan följa mig som bibellärare, så att inte mina vanliga Facebookvänner bara översvämmas med bibelstudier och annat. Som lite tips bara när vi ändå är där. Och där kommer jag också lägga upp alla de här bilderna jag har i min presentation. Så att om du vill titta på dem efteråt, så gå in och kolla där på mig, så får du reda på det här. Kan läsa det i lugn och ro och repetera. Men nu går vi tillbaka till den här Simon Nilsson och hans kompisar. Efter att ha studerat vem det var, så tror jag att det här var en person som väldigt gärna skulle vilja kunna använda sig av den här frasen. Jag tror bara på vetenskapen. Eller det vetenskapen kan bevisa. Och det här är bland det mest korkade en människa någonsin kan säga. För om du bara tror på vetenskapen och det den kan bevisa, då är det rätt mycket du inte tror på. Till exempel om du gör upp ett klockslag med din frisör, om du syns ju på fredag klockan 4 så kan du klippa mig. Då tror du att du kan komma till frisören klockan 4 på fredag och få ditt hår klippt. Du dubbelkollar inte den uppgiften med vetenskapliga metoder. Alltså, du tror på mängder av saker som folk säger till dig stup i kvarten som du inte har vetenskapligt prövat. Om du händelsevis är gift så tror du inte på din fru eller din man när den personen säger jag älskar dig. Om du bara tror på vetenskapen. Det är ingen av oss som tänker, nej, jag ska nog ta och köra in dig i någon form av datortomografi och kolla vad som händer i din hjärna när du säger du älskar mig. Eller vad vi nu skulle använda för sätt att på ett vetenskapligt sätt kolla upp det här. Vi tror faktiskt att människor kan älska varandra och förmedla det till varandra utan att vi säger att det här är vetenskapligt prövat. Och det roligaste av allt är, du tror inte ens på vetenskapen. För vetenskapen vilar på ett antal grundantaganden som vetenskapen ensam inte kan bevisa. Alltså vetenskapen tänker till exempel så här. tyngdlagen, ni vet det som Isaac Newton formulerade en gång i tiden, den är likadan i vårt solsystem som den är i resten av Vintergatan. Och den är likadan i Andromeda-galaxen. Och den är likadan i hela vårt observerbara universum. Det är ett antagande, men inte bevisat. Och vi antar att när vi skapar en 27 km lång partikelaccelerator i berget nere i Schweiz och låter elementarpartiklar krocka i den i våldsam hastighet, att vi har återskapat förhållanden som rådde någon bråkdel av en sekund efter Big Bang-ögonblicket. Men vi kan inte bevisa att naturvetenskapens lagar är oförändrade idag kontra 13,8 miljarder år tillbaka i tiden. Det är någonting vi antar, någonting vi förutsätter. Men det är inte vetenskapligt bevisat. Det vill säga, om du bara tror på vetenskapen så tror du inte på något. Grattis och välkommen till filosofins värld. Det finns en teologi som jag kallar för förnekelseteologi som låtsas vara vetenskaplig och som pratar om Jesus. Och den börjar egentligen på allvar med en man som heter David Friedrich Strauss. Ni behöver inte lära er de här namnen. Men han skrev en bok om Jesu liv. Och i den här boken så drev han en tes här när den kom ut i början av 1800-talet, 1835. Att Jesus var en cool snubbe. Han gick omkring och talade om för människor att vi bör älska varandra. Och han hade liksom ett bra budskap på det viset. Om någon väldigt oförklarlig anledning så blev människor väldigt arga på honom när han gick omkring och sa att vi ska vara snälla mot varandra. Och så dog han. End of story. Där tog det slut. Men hans lärjungar kunde inte riktigt acceptera det här. Så i efterhand började de hitta på saker om honom. Att han gjorde under, att han botade sjuka, att han kastade ut demoner och att han uppstod från den döda. Att det här kom långt efter Jesu död som en legendbildning som uppstod i efterhand. Det var vad David Friedrich Strauss skrev i den här boken. Och det här bildade liksom en skola under 1800-talet med många teologer. Och nu är det inte heller med att ni ska lära er alla de här namnen. Schleiermacher, Ritschel, Harnack, Bultmann, Tillich. De står där bara för att ni ska se ungefär när de levde. Början av 1800-talet, mitten av 1800-talet. Och Tillich, han levde ända fram till 1965 och Bultmann till 76. Men det här är i grund och botten ett 1800-talstänkande. Att man tänker sig att det finns en historisk Jesus som kyrkan har tagit och målat över en massa konstiga dogmer som egentligen inte hade med Jesus att göra. Och jag nämner de här därför att när man möter någon på gatan, en vanlig person, och börjar prata om Jesu uppståndelse på en arbetsplats eller i skolan och så här, så är det de här gubbarna som på något vis har målat bilden av hur vanliga människor tror att det har gått till. Att det här är så att säga påhitt som någon har kommit på i efterhand. Trots att nutida forskare i princip har motbevisat de här på punkt efter punkt. Det här är liksom inte riktigt vad Jesusforskningen säger idag. Tvärtom på många sätt. Sen har vi då en annan slags förnekelseteologi, skulle jag vilja kalla det, som jag också stötte på. Och nu tänker jag inte läsa alla mina repliker här. Men härom veckan så skrev biskopen i Skara stift, Åke Bonnier, en debattartikel. Och i den här artikeln så säger han Jesus har uppstått från de döda. Jättebra. Men de som hävdar motsatsen har också rätt. Det är liksom en intressant hållning, tycker jag. Och en av mina kompisar i världen heter Mikael Grenholm. Han är bland de häftigaste personer jag känner. Han är som jag när jag var 20. Totalt kompromisslös. Allting är svartvitt. En härlig kille på alla sätt. Man kan hävda att Jesus är Guds son samtidigt som man inte är det. Att han dog på korset samtidigt som man inte gjorde det för mig rent yttrandefrihetsmässigt. Men intellektuellt är det kaosartat. Och det tror jag du förstår, säger han här till någon. Då får han mothugg av denna här personen, Mattias Irving. Doktrinen att just din syn på Gud är 100% rätt och andras 100% fel slår mig inte som särskilt fredlig. Dessutom representerar du inte min egen syn särskilt väl. Jag säger inte att allt är sant. Jag säger att det inte går att fullständigt veta. Vad han i grund och botten gör här i den här diskussionen är att han säger att ja, de som hävdar att Jesus har uppstått har rätt, men de som hävdar att han inte uppstått som muslimer har lika mycket rätt. Allt annat är ofredligt. Så nu kunde jag lägga mig i det här. Nu var jag tvungen att ta in filosofin. Aristotelisk logik är alltså upphävd. X och icke-X kan samtidigt båda vara sanna. Aristoteles på 300-talet, han drog upp denna grundläggande regel. Att du kan inte ha någonting som både är sant och dess motsats sant samtidigt. Det är liksom vad han hävdade. Och sen skrev jag någonting längre där som vi kan hoppa över för stunden. Och så kommer då försvaret. Aristotelisk logik är, för att använda Wittgenstein, bara en grammatik. En språk utan ord. Varje logisk sats är med nödvändighet en tautologi, eller någonting som bara är en upprepning. Man kan fylla denna grammatik med de mest vansinniga kombinationer av ord. Alltså, det där gäller inte längre. Vad han säger är rakt upp och ner. Ja, Jesus kan ha uppstått, hävdas av vissa personer. Och de som har en annan tro, som hävdar att Jesus inte uppstått, kan ha precis lika mycket rätt. Får ni ihop det där? Det krävs ett antal år av akademiska studier på högskola för att man ska kunna tro något så dumt. Det är liksom vad situationen är. Jag ska försöka förklara det här lite längre fram. Och då kan ni sluta lyssna om ni vill. Men det här är någonting som finns. Och sen så kommer jag med lite andra saker. Jag försöker förklara varför det här är dumt. Men så här ser mina Facebook-diskussioner ut ungefär. Vi hoppar över dem. Ni får läsa dem i efterhand. Det finns i Nya Testamentet ett slags minimum för tron. Alltså, vi blir inte frälsta genom att vi kan rabbla upp katekesen och de 10 budorden och allt det där. Och så säger Gud till oss, grattis, du vet tillräckligt mycket, välkommen in i himlen. Alltså, den yttersta domen är inte en gamla tiders konfirmandförhör. Vi är frälsta av nåd, inte i kraft av alla våra kunskaper vi kan rada upp. Men det finns någon slags form av minimum för tron. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda, ska du bli räddad. Och när Paulus skriver så här i Romarbrevet 10:9-10, så säger bibelforskarna att det där är egentligen inte hans egna ord, utan det är en del av ett resonemang. Och han hänvisar till ord som romarna borde känna igen. En slags bekännelse. Så när den kristna tron spreds runt omkring i Romariket, så sa de, vi behöver ha några saker som vi lär de nykristna utan till. Några enkla saker som är den absoluta kärnan. Så det här är någonting som har spridits redan från allra första början. Och första Korintierbrevet 15 kapitel innehåller också en sådan här sak. När Paulus hänvisar till någonting som korintierna redan vet. Att Jesus dog för våra synder och att han uppstod på den tredje dagen. Det är liksom trons minimum, det allra minsta vi behöver hänga med på för att vara kristna. Och sen säger Paulus att det här är rätt viktigt. Om Kristus inte har uppstått, ja, det var förkunnelse tom, och tom är också er tro. Men om Kristus inte uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Så Paulus gör att han sätter allt på ett enda kort. Och så säger han, med detta kort står och faller precis allt i din kristna tro. Har Jesus inte uppstått, då slösar vi bort vår tid fullständigt genom att sitta här i en kyrka på söndag förmiddag. Då skulle vi göra någonting helt annat istället. Då är det vi gör här totalt bortkastat. Så allting står på spel utifrån det här. Om man nu ska diskutera det här med människor som inte tror som jag, Då kan man inte gå in och säga så här rakt upp och ner att Bibeln är Guds inspirerade ord. Det är rättesnöret för tro och liv. För det är ju liksom inte någonting vi är överens om, den här personen och jag. Så någonstans när jag argumenterar för att Jesus har uppstått, så börjar jag inte med att jag säger att jag tror på Bibeln och därför tror jag på Jesu uppståndelse. Faktum är att det är precis tvärtom. Men ofta så möter man ifrån missionerande ateister en slags motsatt hållning, nämligen att Bibeln är en slags mytisk text och därför per definition felaktig. Att allt som står i Bibeln är fel, därför att det är en religiös bok. Och det här är en intressant sak. För att kunna hävda den åsikten så behöver du tro på en slags anti-inspiration av bibeltexten. Och det är en väldigt ovetenskaplig hållning. Vad är Bibeln om den så att säga, inte är Guds ord? Ja, svaret är att det här är brev och förkunnande redogörelser. Evangelierna har formen av antika biografier, skrivna på samma sätt som andra biografier skrevs i den tiden. Paulus brev har formen av hur ett brev ställs upp i antiken. Och de bör läsas, om man sedan mötas på neutral mark, som brev och biografier. Inte på något annat sätt. Det är så att säga den neutrala hållningen. Om vi läser Bibeln på det viset, vad kan vi då dra för slutsatser? Ja, då blir det lite så jobbigt ett tag. Men när man drar en slutsats i vetenskapliga sammanhang så ställer man upp en teori. Man ska förklara någonting. Varför faller äpplet till marken? Jag har en teori som säger att det är gravitationskraften. Varför får Donald Trump som stort stöd i amerikanska presidentvalet? Jag har en teori som säger att alla amerikaner är idioter. Åtminstone en stor andel. Eller något sånt. Man har en teori om någonting så att säga, som ska försöka förklara det här. Och sen gör du observationer. Och när du gör den här observationen så kan det hända att din teori faller samman. Du får ställa upp en ny teori. Eller så får du modifiera teorin och förändra lite grann och göra om det här. Och det där gör man oftast gång efter gång efter gång. Vi får ta ett litet exempel. Här ser ni Sir Isaac Newton. Han förklarade hur planeter och kometer och solar och annat rör sig runt varandra. Hur kommer det att månen snurrar runt jorden och att den följer en liten lätt elliptisk bana som stämde överens med de observationer som Johannes Kepler hade gjort. Och han hade en jättebra teori. Men sen, precis där 150 år senare, så dök den här snubben upp. Albert Einstein. Och så började han fundera, vad händer om någonting rör sig i nästan ljushastigheten? Och så kom han fram till att, men Newton hade ju fel. Det finns en massa fenomen i den här världen som Newtons teori inte kunde förklara. Och så sätter han upp en bättre teori. Men Einstein, han hade en kompis som han diskuterade jättemycket med. Han kom från Danmark, han hette Niels Bohr. Och vad Bohr hade var rätt där Einstein hade fel. De diskuterade varv efter varv efter varv. För Einsteins teorier funkade inte när du går in längst in i atomen och tittar på de allra minsta partiklarna. Då hade Niels Bohr en bättre teori som hade en större förklaringskraft. Som på ett bättre sätt kunde förklara de observationer man hade gjort. Men Einstein har ju ganska så mycket rätt. Utan honom har vi inte kunnat göra våra GPS-system och andra sådana saker. Så Einstein han har rätt men inte helt rätt. Och det här är så här vetenskapen funkar. Man tar fram bättre och bättre teorier hela tiden. Så vilken teori är det då som vi ska ta fram för att förklara det vi ser i de antika texterna om Jesu uppståndelse? Ja, då har vi en metodfråga i vetenskapen. Vi kan till exempel tänka så här. Bomull växer inte i länder som har kallt klimat, förutom i växthus. England är ett land som har ett kallt klimat. Växer bomull i England utanför växthusen? Jag hoppas ni svarar nej på den frågan. Annars behärskar ni inte den deduktiva metoden. Att dra slutsatser utifrån när man ställt upp som premisser. Allting som har en början har också en orsak utanför sig själv. Universum har en början. Alltså har universum en orsak utanför sig själv. Vad för slags orsak skulle det kunna vara? Fortsätt resonera lite grann på det deduktiva sättet och du kommer fram till att det är nog en personlig skapare som skapar universum av sin egen vilja. Deduktiv metod. Sen har vi den här induktiva metoden. Jag går runt och kollar på alla svanar jag ser och så konstaterar jag efter ett tag att alla svanar är vita. Kan jag dra den slutsatsen då? Ja, enligt den induktiva metoden så skulle du kunna göra det. Men som historiker använder jag inte de här metoderna. Som historiker använder jag den abduktiva metoden. Jag gör observationer och så ställer jag mig frågan, vad förklarar det här bäst? Och det här är en metod som är jättekänd nu för tiden för alla som tittar på tv. För vi har ett antal tv-program som går ut på att vi får följa kriminaltekniker. CSI och NCIS är liksom kända tv-serier. Man följer personer som använder sig av det abduktiva sättet att resonera för att hitta, är det ett mord? I sådana fall, vem är mördaren och så vidare. Fast de flesta av oss vet inte om att det heter, med de här fina orden, abduktiv. Så för att undersöka Jesu uppståndelse så är det den här metoden vi behöver använda oss av. Så om vi nu tittar på de observationer vi kan göra, så är den första observationen här. I den tidiga kyrkan, redan inom ett par år efter Jesu död, så finns det en entydig tro på uppståndelsen. Alla kristna tror på det viset. Den är hela tiden tillbaka till den allra första början. Ingen tvivlar på den. Alltså det här är en väldigt tydlig sak som ingen forskare längre ifrågasätter. Uppståndelsetron är inte ett tillägg som de kristna hittade på 50 eller 100 år efter Jesu död. Utan så trodde de redan från dag noll. Det är liksom det ena vi behöver ha klart för oss att vi har observerat. Vi kan också observera att det här var en viktig sak för dem. De förkunnade det här. De växte explosionsartat runt omkring i Romariket. De hänvisade till en uppsjö av olika personer som menade sig ensamma eller tillsammans med andra ha mött Jesus som uppstånden. Vad gör vi med dessa vittnesrapporter? Vi måste ha en teori som förklarar varför över 100 personer på ett och samma tillfälle menade sig ha mött Jesus som uppstånden. De vittnesrapporterna får vi ta itu med. Och de var så övertygade om detta att om de ställde sig inför valet men att överge sin tro och leva vidare och dö, så dog de för sin tro. Så här har vi gjort ett antal observationer. Vad förklarar bäst de observationerna? Och då har vi lite hypoteser som ska testas. Jesus har de facto uppstått. Det vill säga att det här är en ärlig tro hos de första kristna som har en äkta orsak. Det är liksom vad sådana som jag hävdar. De trodde det därför att Jesus hade uppstått och visat sig för dem. De har sett den tomma graven, de har sett honom som uppstånden. Men kanske var det en inbildning, missförstånd, de hallucinerade, masspsykos. Det finns en mängd olika förklaringsmodeller. Det här är egentligen den enda alternativa teorin som fortfarande lever bland forskare. Alltså att de första kristna var ärliga i sin tro. Men det var i grund och botten ändå ett påhitt. Det var en falsk tro. Sen finns det ett par andra, nämligen att det var ett påhitt av lärjungarna. Att han kom på det så här i efterhand. Han kom på att gå runt med Jesus, det var en cool deal. Folk skänkte pengar till dem, vi lever gott, vi slipper slita hårt som fiskare och vad det nu var vi gjorde i övrigt. Så jag vill hellre fortsätta köra på det här spåret. Så jag hittar på att han har uppstått för att kunna leva livets glada dagar. Och det är liksom den teorin som ganska tydligast faller samman när vi betraktar deras vilja att gå i döden för sin tro. Om det var ett påhitt så vore det ganska klantigt att hålla kvar i påhittet när någon säger, för denna din tro ska du dö. Eller det som David Friedrich Strauss sa, att det är en efterhandskonstruktion. Alltså någonting som ingen seriös forskare längre tror. Så varför tror vi då på uppståndelsen? Helt kort. Två vetenskapliga ord. Förklaringskraft. Hur väl förklarar teorin de observationer vi har gjort? Ingen annan teori förklarar de gjorda observationerna bättre. Kraften i den hypotesen är starkare än andra hypoteser. Och ännu mer, förklaringsräckvidd. Den här teorin förklarar viljan att bli martyrer. Den förklarar varför de menar sig ha sett en uppståndelse. Den förklarar varför graven var tom. Hallucination förklarar inte den tomma graven. Och dessutom så finns det ett antal saker kring hallucinationsteorin som inte stämmer. Vi kan så att säga inte skapa identiska hallucinationer hos mer än en person åt gången. När 12 personer i ett rum eller 100 personer i ett rum gör samma iakttagelse så är det inte en hallucination. Och alla de psykologiska teorier som man har försökt ställa upp när man tänker sig att de första lärjungarna plågades av skam och skuld och andra sådana saker, så förklaringsräckvidden är betydligt bättre med tesen Jesus har faktiskt uppstått från de döda. Tänk vad uppbyggligt det kan vara med lite vetenskapsteori ibland. Så kommer vi då tillbaka till det som alla diskussioner förr eller senare slutar i. Nämligen att det enda motargument som återstår det är att det här kan inte ha hänt, för sånt händer inte. Alltså, den här snubben till höger, han heter David Hume. Han var en skotsk filosof under 1700-talet. Och i grund och botten sägs att alla argument som används i debatter kring om det är möjligt att under kan ske, och Jesu uppståndelse är ju ett ganska saftigt under, går alltid förr eller senare tillbaka till David Hume. Det sätt som han formulerade kritiken mot tron på under är det sätt som har överlevt i de här diskussionerna. Och det är lite märkligt därför att i grund och botten, även om han satt upp det här i 8 punkter, så kan man förkorta ner de här punkterna till 2. Något sånt här kan inte hända och därför har det inte hänt. Det är i grund och botten vad David Humes argument går ut på. Ett saftigt cirkelargument och inget annat. Det du utgår ifrån det du ska bevisa. Det finns mer att säga om David Hume, ni kan ta det med mig på kyrkkaffet. En intressant snubbe på många sätt. Men vi går vidare. För det andra argumentet vi har, det är då det här induktiva argumentet. Vi har observerat miljarder människor dö. Ingen av dem har uppstått. Därför uppstår inte döda och därför har inte heller Jesus uppstått. Det här var huvudargumentet i Ingemar Hedenius bok Tro och vetande, som är en känd ateistisk skrift som kom till på 40 och diskuterat mycket på 40, 50 och 60-talet, som skapat intellektuellt klimat i Sverige av att ateismen var den intellektuellt bättre positionen. Ingemar Hedenius, han fick inte bara skriva debattartiklar och debattböcker. Han hade en sådan ställning i medievärlden att han också fick skriva de artiklarna där man korade segraren. Tänk att du har en boxningsmatch i olympiska spelen och så står två personer och pucklar på varandra. Och sen när matchen är över så går liksom någon in i ringen och säger: vem har vunnit? Och så vänder man sig till boxaren och säger: vem tycker du vann? Ja, det gjorde jag, säger han naturligtvis. Men det var precis vad Ingemar Hedenius fick göra i den svenska debattvärlden. Han fick gå in och utnämna sig själv till segrare i dagspressen. Till höger ser ni en svart svan. Det visade sig när vi fick kontakt med den australiensiska kontinenten att det finns svarta svanar. Det spelar ingen roll hur många gånger du observerat en vit svan. Du kan ändå inte säga att alla svanar är vita. På samma sätt kan du inte heller bara säga bara för att alla andra människor har legat kvar i sina gravar när han dör, så gjorde Jesus det också. För det finns någonting med Jesus som gör honom unik. Och det är på den punkten du behöver motbevisa uppståndelsetron. Och det är det ingen som gör. Vill man nu veta mer om detta så tänker jag nu visa er lite böcker. För att ni ska förstå att det här är inte någonting som jag bara står här uppe och säger liksom bara för att tycka det är kul. Alltså det finns en uppsjö av forskare som på olika vis har granskat det här ur alla möjliga infallsvinklar. The Sun Rises heter boken till vänster. Sonen uppväxer, något så här ska vi säga på svenska. William Lane Craig. Han har doktorerat på Jesu uppståndelse och vilka historiska skäl vi har för att tro att den är sann. Det här kan man säga en slags sammanfattning av det han lärde sig när han doktorerade på ämnet och det han har lärt sig under åren därefter. Boken till höger skrivs av Gary Habermas och hans lärjunge, får säga, Michael Licona. The Case for the Resurrection of Jesus. Varför vi tror att Jesus har uppstått. Gary Habermas har en databas över alla vetenskapliga artiklar som har skrivits om Jesu uppståndelse, som han överhuvudtaget har hittat någonsin. En gigantisk databas. Och han har granskat det här in i detalj. Och det finns ingen på den sida som säger att Jesus inte har uppstått som ens har forskat 1% så mycket som Gary Habermas har gjort. Och jag säger bara för att ni ska veta att de här personerna finns. Vill du gräva i det så har du gott om möjligheter att göra det. Richard Swinburne, en engelsk filosof och teolog. The Resurrection of God Incarnate. Den inkarnerade gudens uppståndelse blir det på svenska. Han talar framförallt mot det här argumentet att alla vi har observerat har dött och legat kvar. På vilket vis är Jesus unik? Och varför gör uppståndelsen av just honom trolig? Michael Licona till höger igen, han var medförfattare på en tidigare bok. Han går in på alla historievetenskapliga aspekter. Hur ska jag som historiker granska Jesu uppståndelse? Hur vet jag som historiker överhuvudtaget att någonting är sant? Och det här skriver han om i detalj i den här boken. Och sen har vi N.T. Wright, världens kanske just nu mest kände levande teolog. Och här har vi var den nytestamentliga forskningen befinner sig idag i den akademiska världen. Inte bland de här 1800-talssnubbarna som jag pratade om tidigare. Det här är världens just nu främste nytestamentliga forskare. Det största namn vi har i den akademiska teologin. Och han har en bok där han pratar framförallt om frågan om Jesu uppståndelse. Och han går igenom allt som finns i gamla testamentet och den grekiska och romerska miljön och så vidare. Hur såg man på död och grav och Hades och Gehenna och alltihop. Och så kommer han fram till följande. Ingen modern historiker har kommit fram till en mer övertygande förklaring än att Jesus faktiskt har uppstått från den döda. Här har vi akademin idag. Ett sista tips, Warner Wallace. Han var brottsutredare och ateist tills han fyllde 35. Och sen blev han intresserad av Bibeln och började undersöka det som står i Bibeln, framförallt om Jesus och hans uppståndelse, med samma slags teknik som han använde just som brottsutredare. Och genom att använda den tekniken så blev han övertygad om att Jesus var Guds son och uppstånden från de döda. Skeptikens guide till Jesus är uppståndelsen sann, två böcker på svenska som sammanfattar mycket av vad de här andra forskarna har kommit fram till. N.T. Wright, när han hade skrivit sin bok om Jesu uppståndelse så la han fram den här till sin lärare på universitetet som en gång i tiden hade undervisat honom i filosofi. Den här läraren sa: jag hittar inga som helst fel i din argumentation, men jag kan inte tro på den. Det måste finnas en annan förklaring. Alltså det var vad denna filosofilärare hade reducerats till. Det måste finnas en annan förklaring. Inte för att jag vet vad den förklaringen är eller vad den går ut på, men jag kan liksom inte tro på det. Och då svarar han till Wright: okej, så långt kan jag ta dig. Jag kan inte tvinga dig att tro. Men vad han erkänner denna filosofilärare är att alla goda skäl är på N.T. Wrights sida. Men sen har vi då de här personerna. Här har vi biskop Bonnier som vi börjar med att prata om. Vår tro är att han de facto uppstod från de döda och att han idag genom enhet med Gud är närvarande mitt ibland oss, säger Åke Bonnier i en debattartikel i tidningen Dagen som han skrev härom veckan. Och det här låter ju väldigt bra. Han tror på Jesu uppståndelse, det facto att den har hänt. Så hur kan det då bli så konstigt? Jo, frågan är om det är nödvändigt att denna tro och övertygelse har monopol på sanningen, säger han. Eller motsägelsefulla påstående behöver inte nödvändigtvis innebära att bara en part har rätt. Alltså Jesus kan både ha uppstått och inte uppstått. Och det här diskuteras nu ganska mycket för att vi har andra som kommer till Sverige eller som finns i Sverige som tror på det som står i Koranen. Så låt oss bara göra en snabb jämförelse här. Vad säger Nya Testamentet och vad säger Koranen och de muslimska traditionerna, det vi kallar för haditer, om Jesus? Ja, för det första så säger Nya Testamentet att Jesus är född av en jungfru. Och det säger Koranen också. So far, so good. Det här säger Koranen inte om Muhammed. Men om Jesus så bekräftas jungfrufödseln. Jesus gjorde under, säger Nya Testamentet. Och ja, det säger den muslimska traditionen också. Och Muhammed gjorde inga under. Det gjorde Jesus, men inte Muhammed. Enligt muslimsk tradition. Jesus beskrivs i Nya Testamentet som det som Lasse läste innan, som den sista Adam. Den som säger, gör rätt det Adam gjorde fel. Och det står det om Jesus också i den muslimska traditionen. Och det här var precis det som några flyktingar som kom till Ljungsarp, där mina svärföräldrar bor och blev förlagda i flyktingförläggningen där, hade sett. Och när de kom till Sverige så hade de börjat läsa i Koranen och den muslimska traditionen övrigt om Jesus och kom fram till att Jesus är ju en coolare snubbe än Mohammed. Så då började de läsa Nya Testamentet också och kom till tro. Och strax före jul fick jag döpa fyra av dem i mina svärföräldrars swimmingpool. Därför att de hade insett att Jesus är vägen, sanningen och livet och inte Mohammed. Och deras upptäckt hade börjat i den egna traditionen. Men sen finns det två saker. Jesus är Gud. Vad säger Koranen? Jesus är inte Gud. Jesus dog på korset. Jesus dog inte på korset. I den muslimska traditionen menar de att i det ögonblick Jesus dör så kommer någon annan och dör i hans ställe. Den totala motsatsen till Nya Testamentets budskap som säger att Jesus dör i vårt ställe. Han tar vår synd på sig och dör på korset. Men Koranen säger att någon annan dog i Jesus ställe. Det går liksom inte att vara mer bakvänd mellan två uppfattningar. Och eftersom han inte dog på korset så uppstod han naturligtvis inte heller från den sista punkten. Men om det nu är så här att det är Gud själv som byter ut Jesus så att någon annan dör i hans ställe och låter dem som står omkring korset tro att det faktiskt är Jesus som Koranen lär. Vad för slags Gud är det? En stor, gigantisk lurendrejare. För då är det Gud själv som har lurat i de första kristna att Jesus stod på korset. Och sen 550 år senare så berättar han för Mohammed att så var det egentligen inte. Det är en rätt märklig gudsbild som tonar fram i den berättelsen. Men det här är alltså det som biskop Bonnier och några till lyckas påstå att det här är lika sant. De totala motsatserna är alltså lika sant. Och hur i all sin dag lyckas man tro på X och icke-X samtidigt? Kort svar, man är postmodern. Och nu kan alla ni som tycker att det blir krångligt det jag säger sätta er i bänken och be och tacka Jesus för han uppstånden. För jag kan inte förklara det som nu följer på ett enkelt sätt. Jag sa tidigare att du måste gå flera år på högskolan för att fatta något sånt här dumt. Det är liksom det. Men jag ska göra ett litet försök för de två eller tre av er som händelsvis här inne är intresserade av filosofi. Det postmoderna är nästintill omöjligt att definiera ett enkelt ord. Det är liksom den mest gummigeléartade sak man kan ha. Alltså det byter skepnad och gestalt. Och det är så svårt, så ska jag säga att jag undervisar just nu filosofi på gymnasiet, och det finns det en sida som ska beskriva det postmoderna i en lärobok. Och jag säger till mina elever, hade läroboksförfattaren skrivit på det viset på en universitetstenta för att förklara vad postmodernitet är, så hade han antagligen blivit kuggad. Det var en dålig förklaring, och han var ändå läroboksförfattare. Alltså det här är inte enkelt. Men i grund och botten är det så här att traditionellt så tänker vi oss att det finns någonting i verkligheten. Och det här kan vi kanske för saken i sig, das Ding an sich, sa en tysk filosof, någon som vet vad han pratar om, Immanuel Kant. Och nu åker Bonnier med flera och säger att bortom alla våra dogmer finns saken i sig. Där finns Gud. Bortom orden. Och det finns ingen neutral synvinkel som jag kan titta på den här saken i. Och det kan jag också säga. Gud är större än våra ord. Gud är större än min föreställningsförmåga av honom. Gud är större än vad jag kan se. Men vad de då gör är att de säger att det enda vi kan ha kvar är en slags språkspel. En slags sätt att tala. Och vi kan använda oss av alla klassiska formuleringar. Jesus är uppstånden. Jesus har dött på korset. Gud är treenig. Jesus är Guds son. Vi kan använda oss av alla de här gamla klassiska formuleringarna. För det är våran grammatik, det är det ord man använder. Det är det sättet som vi talar i våran gemenskap. Med andra ord, vi säger så här, i våran sandlåda så leker vi på det här sättet. Vi har kommit överens om att den högen där borta längst till vänster, det är en brandstation. Och den lilla gropen där bredvid är ett hav. Och det har vi kommit överens om, alla vi som leker i våran sandlåda. Men det innebär inte att det måste vara likadant i sandlådan bredvid. Där har man en annan grammatik. Det är vad den här teorin går ut på. Och jag menar att det här absolut inte håller. Jag menar att det finns faktiskt en faktisk verklighet också utanför vårt språk. Så här försökte jag förklara det. Logik är mer än språkspel, liksom matematiken. Den motsvarar en verklighet. Annars skulle biskopen inte kunna skriva en artikel på sin dator, människan kunna flyga till månen, eller klimatforskare göra något som helst relevanta kalkyler av hur havsytan höjs när medeltemperaturen på jorden stiger. Alltså, om det här inte hade anknytning till den värld vi faktiskt upplever, så skulle inget av det här fungera. Den extrema formen av postmodernitet bör i varje aspekt avfärdas. Och det kan jag säga som en absolut utsaga utan att göra ett självmotsägande påstående. Det finns det som är rätt och fel. Säg att allt är relativt, så har du sagt emot dig själv. Det är ett absolut påpekande i sig. Om ni vill läsa lite mer om vad jag tycker om det här, så gå in på Facebook, då kan ni få de här länkarna. Jag har skrivit lite grann om det här på min andra webbplats. För grund och botten så kommer vi tillbaka till det här. Nu kan ni som tog en paus i hjärnan nyss, jag har försökt förklara det postmoderna, och återvända om ni vill. Lasse läste förut. Nu har Kristus uppstått från den döda som den första av de avlidna. Och det innebär att det finns ingenting som vi kan ta ifrån Jesus seger genom att sluta tro på den. Det innebär att den här världen har ett öde som beror på någonting helt annat än vår välvilja och vår förmåga att tro och göra det goda. Och den innebär att till syvende och sist, den dag du själv dör, så handlar inte hoppet om evigt liv om du har trott starkt nog för att skapa en verklighet. Den hoppet om evigt liv handlar om att verkligheten är så stark att den minsta lilla gnutta tro räcker för att du ska få leva i den. Nu har Kristus uppstått från de döda. Och det beror inte på vår tro om han har gjort det eller inte. Så han är uppstånden. Jag var inte riktigt lika bra med på det här som på timmestationsläget vi hade i Hästra här vid påskhelgen. Han är uppstånden. Amen. Herre Jesus Kristus, tackar dig för att du är den som har dött och den som har uppstått. Att du lever i evigheters evighet. Att vi har goda skäl att tro att så är fallet. Amen.